بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحمد الله سبحانه وتعالى يتكر وكلوب بريسر الله عز وجل أتان أوتريان يروس دن آرة أتفو ساملس فرات ستوديرا دن فلسينة دي كنسكوب فلي والله ان آرة أت studera den islamiska kunskapen. Och som många av Salaf sa, att studera islamisk kunskap är den bästa formen av ibada. Och muslimernas behov av denna kunskap idag är större än någonsin. Så vi tackar Allah Azza wa Jalla att han har gett oss detta privilegium att få vara från dem som studerar denna islamiska kunskap. Qala Allah wa qala Rasul alayhi salam wa qala sahaba. Och vi söker skydd hos Allah från att förlora denna gåva. Na'udhu billahi min zawali ni'matihi wa fuja' niqmatihi wa jami'i sakhatihi. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att ge oss nyttig kunskap som ska gynna oss i detta liv och vara ett bevis för oss på domedagen och inte ett bevis mot oss. Amin. Vi fortsätter att gå igenom dessa välsignade hadither från vår ärade profet alaihi salatu wassalam, där han nämner de vackraste av liknelser. Och vi talade i förra lektionen om liknelser relaterade till kunskap. Och idag kommer vi att tala om liknelser relaterade till profeten Muhammeds kall och hans profetskap alaihi salatu wassalam. Och vi kommer att ungefär gå igenom lika många hadither som förra lektionen. Den första hadithen är en hadith som berättas från Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu. Och det är en sahih hadith som alla dessa hadither. En hadith som finns i Musnad Imam Ahmed och Mustadrak av Al-Hakim. Och där så säger han att profeten alihi salatu wassalam sa: Darab Allahu ta'ala mathala. Allah, den högste, gav en liknelse. Liknelsen av en rak väg, siratan mustaqima. Och på kanterna av denna väg så fanns det två väggar eller murar som alltså gick längs hela denna väg. Allah Azza wa Jal gav liknelsen av en rak väg. Och på sidan av denna väg så fanns det två väggar eller murar. Vid varje sida av vägen fanns det en mur. Och på denna mur eller vägg så fanns det öppna dörrar. Och över varje dörr hängde det ett skynke över dörren. Och på början av denna väg, den raka vägen, så fanns det en kallare som sa: Ey Johannes, udkhulu as-siratu jami'an. Människor, gå in i denna väg allesammans. Och gå inte, eller avvik inte, alltså till höger och vänster. Och det fanns en kallare över vägen som kallade, genom när människan ville gå in i någon av dessa portar, dessa dörrar, så säger han: Wayhak, la taftahu. Ve till dig, öppna inte dessa dörrar. För om du träder in genom dessa dörrar så kommer du att gå in. Och sen så sa profeten alaihissalam: As-sirat al-islam. Den raka vägen symboliserar islam. Och muren eller väggen vid sidan av denna väg är Allahs hudud, Allahs gränser. Och de öppna dörrarna är de saker Allah har förbjudit. Och den kallaren som kallade till början av denna väg är Allahs bok. Och kallaren över vägen är Wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Är den inspirationen Allah har satt i varje muslims hjärta. Mashallah, en väldigt, väldigt vacker liknelse. Där profeten Muhammad a.s. liknar islam vid en rak väg. Och det här finns i många hadither. Vi kommer att nämna en till hadith senare. Och Allah Azza wa Jalla kallar också sin religion som vi alla känner till för Sirat al-Mustaqim. Eller hur? Ihdina Sirat al-Mustaqim. Denna religion är en rak väg. Så här lägger Allah subhanahu wa ta'ala fram liknelsen av islam som en rak väg. Och vid sidan av denna väg, längs denna väg, så finns det två murar eller väggar som går längs hela vägen. Och i den här väggen så finns det dörrar. Och dessa dörrar är täckta med ett skynke. De är täckta med ett skynke. Och profeten alaihi salam säger att muren är Allahs hudud, Allahs gränser, som vi inte får överträda. Tilka hududullah fala ta'taduha. Som Allah säger att detta är Allahs gränser, gå inte över dem. Och på den här gränsen så finns det portar. Yani, där man kan gå ut från Allahs raka väg. Och in i de saker som Allah har förbjudit. Och subhanallah, kolla hur detaljerade dessa liknelser är. Profeten alaihissalam sa att de här portarna, de här dörrarna, som är en ingång till det Allah har förbjudit. Han sa, gå inte in i dem. Men han nämnde och beskrev dem också med att de är täckta med ett skynke. Taib. Vilket symboliserar att det är otroligt lätt att gå in genom dessa portar. Han sa inte att de här portarna som symboliserar vägen in till synder är en låst järnport med tjocka lås på som du måste gärna jobba för att komma in i. Nej, det är ett skynke. Och det här symboliserar att det är väldigt lätt att gå in i synder. Är det svårt att gå in i en port som är täckt med ett skynke? Finns det någon som helst svårighet? Det är det lättaste du kan täcka en dörr med. Eller hur? Och samma sak är det med synder. Det är otroligt lätt att synda. Det är inte svårt att försöka få flickvän att gå på disco, dricka, röka, ljuga. Allting är lätt, eller hur? Det är inte speciellt svårt. Men det är förbjudet. Och profeten alaihissalam sa här i denna liknelse att det finns en röst, och den här rösten är inom varje muslim, som säger, gå inte in genom denna port, för då kommer du att träda in. Och då säger lärda här, som Sheikh Abdul Razak al-Abbad, att yani, börjar du synda så kanske du inte kan sluta. Går du in genom den här porten, den här dörren, dörren av zina, dörren av riba, dörren av haram, så kanske du kommer att fortsätta vara där inne. Och det här har vi sett. Hur många människor har inte gett sig in i synder och sen inte kunnat ta sig ut från dessa synder. De tänker, jag ska bara synda en gång. Jag ska bara göra zina en gång. Men det blir någonting kontinuerligt. Subhanallah. Så han sa här att den här rösten förbjuder muslimen. Rösten i varje muslims hjärta förbjuder honom från att gå in genom denna dörr. Yani, det finns någonting gott inom oss som tilltalar oss och säger att vi ska inte synda. Och vissa ulema nämner också att det här är inspirationen som änglarna ger varje muslim. Vi har en wiswas som är god också. Vi har den dåliga wiswas från shaitan, och vi har också änglar som gör en god wiswas. Säger åt oss att göra goda saker. En nefsul mutma'inna. Yani, dras åt goda saker. De nämner också här att den här rösten kan tystas ner. Vi känner ibland om vi vill göra någonting dumt, nej, det här är fel. Eller hur? Vi känner en röst inom oss som säger åt oss att det här ska vi inte göra. Det här är haram. Taqillahi Abdallah. Men subhanallah, en person som ständigt syndar och svärtar ner sitt hjärta med synder kanske till och med kommer att förlora den här rösten. Om hans hjärta blir hårt, svart, dött och mörkt. Hur ska han kunna skilja på rätt och fel? Och vart är den här rösten som säger haram till honom? Den slocknar. Och den enda rösten han hör är shaitan som säger halumma, yani, tafaddal, varsågod, synda på. Eller hur? Så man ska akta sig för detta. Om man ska lyssna på sin goda insikt att man ska göra goda saker. Så den raka vägen symboliserar islam. Väggen, Allahs Ta'alas gränser. Dörrarna, vägen in till Allahs synder. Och rösten som kallar i början till den här vägen är Al-Quran. Koranen kallar människan till vad? Till islam. Eller hur? Som han nämnde här. att Koranen säger människor, gå in allesammans på denna väg och avvik inte. Koranen kallar mänskligheten till att bli muslimer, att gå på Allah Azza wa Jalls raka väg som leder till paradiset. Och sen har vi rösten över vägen, som då är det rösten eller inspirationen som finns inom människan, där man tilltalar sig själv att göra goda saker. Ja, man känner mycket, mycket vacker liknelse. I nästa hadith som vi tänkte nämna, vilket är en hadith som berättas av Jabir ibn Abdullah och Abu Huraira och Abu Sa'id al-Khudri med flera sahaba, och hadithen finns i Musnad Imam Ahmed, Bukhari, Muslim och Tirmidhi, så lägger profeten Muhammad a.s. fram en väldigt vacker liknelse där han liknar sig själv och hans position bland resten av profeter. Vad är hans status bland resten av profeter alaihi wasallam? I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihi wasallam att liknelsen av mig och liknelsen av resten av profeter är som liknelsen av en man som bygger ett hus. Och han fa'ahsanaha wa akmalaha wa ajmalaha. Yani han fullbordar huset och bygger huset på bästa och vackraste sättet. Men han lämnar en sten. Yani det fattas en hörnsten i det här huset. Som vissa hadith nämner att det är en hörnsten. Yani ett stort block i hörnet av huset fattas. Så folk började gå runt det här huset. Yatufuna bilbina wa yata'ajjabuna minhu. Och de förundras och säger, vilket vackert hus om bara den här stenen skulle sättas, om huset skulle fullbordas med den här stenen. Och då så sa profeten al-islam, fa'ana fin nabiyyin mawdi'u tilka labina. Jag, eller min status bland profeterna, är som den här stenen i huset. Jag är den här stenen som fullbordade huset och gjorde det till det vackraste huset. I den här liknelsen så visar profeten Muhammed oss alaihi salatu wassalam att han är den sista profeten. Och därför nämner många av al-muhaddithin den här hadithen i just kapitlet att profeten Muhammed alaihi salatu wassalam är den sista profeten, som ett bevis på det. Som Allah subhanahu wa ta'ala också säger i surat al-Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad är inte fader till några av era söner, men han är Allahs sändebud och profeternas sigill, den sista profeten. Så profeten Muhammad alayhi salam är den sista profeten, och det kommer inte att komma någon profet efter honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade sin uppenbarelse med honom, alaihi salatu wassalam. Så denna hadith är då en liknelse på profetskapet. Islam symboliserar här det här vackra huset. Och profeterna kom med samma budskap, vilket också är symbolen av stenarna som ligger på varandra. De är likadana och de stöder varandra. Eller hur? Och de är stenar till samma hus. För religionen hos Allah är islam. Det finns inget som heter kristendom och judendom. La. Inna dina inda Allah islam. Religionen hos Allah är islam. Mashallah. Och profeterna kom med samma budskap. De hade olika mödrar, men deras religion var en och samma. Och profeten Muhammad a.s. var den sista i raden av alla dessa profeter som kom och fullbordade Allah azza wa jalls vackra religion. Ja. Vi har också en annan liknelse som egentligen också kan nämnas med den första hadithen i lektionen. Och det är en liknelse av islam och den raka vägen. Och det är hadith Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu, där profeten Muhammad a.s. en dag drog ett rakt streck i marken. Han drog ett rakt streck framför sig och han sa, "Hada siratullah." المستقيم. Det här, eller han sa, وَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا. Det här är Allahs raka väg. Ett rakt streck. Och sedan så drog han, eller målade små streck ut som avvek från den raka linjen till höger och vänster. Och han sa, هَذِهِ سُبُلْ. Det här är små vägarna, de avvikande vägarna. Och på varje liten väg av dessa vägar finns det en shaitan som kallar bort från den raka vägen. Och sen så läste han Allah Azza wa Jalls uttalande, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعْ سُبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Detta är min raka väg, så följ den och följ inte små vägarna, för de kommer att vilseleda er bort från min väg. Surat al-An'am 153. Så i denna hadith finns det också en liknelse av islam som den raka vägen, som inte är krokig på något sätt. En rak väg. Och sedan de små vägarna som försöker, där det finns en shaitan som försöker att dra människan bort från den raka vägen till höger och vänster. Att avvika från sanningen. Och i den första hadithen så nämndes exemplet av dörrarna. Dörrarna som kallar människan till shahwa, till att följa sina lustar, att följa synder. Och i denna hadith, shayatin som kallar människan bort, vilket också kan omfatta bida, avvikande ideologier, där man avviker från den rätta och rena läran i islam. Och vem är det som kallar till en avvikande lära? Shayatin kallar människan bort från Allah subhanahu wa ta'alas raka väg och kallar människorna till helvetet. För varje bidda och innovation är en villfarelse. Och varje villfarelse är i elden, som profeten Muhammed sa, sallallahu alaihi wasallam. Nästa hadith är en hadith som också berättas av al-Bukhari och al-Muslim. Och det är en hadith som berättas av Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Och där så säger han att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa, مثلي ومثل ما بعثني الله به. Liknelsen av mig och det som Allah sände mig med, det vill säga uppenbarelsen, är som liknelsen av en man som kom till sitt folk. Och han sa, mitt folk, jag har sett en armé med mina ögon, yani som är på väg mot oss. وَأَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانِ. Och jag är den avklädde eller nakne varnaren. فَالنَّجَاتُ النَّجَاتُ. Så låt oss rädda oss, låt oss rädda oss. Så en grupp av folket trodde på honom och lydde honom och flydde, och de klarade sig. Medan en grupp av folket förnekade honom. Så de stannade kvar i sitt hem och de blev anfallna av armén och de gick under. Det här är liknelsen av den som lyder mig och följer mig, och liknelsen av den som trotsar mig och förnekar det som jag har kommit med, eller den sanning som jag har kommit med. Så här lägger profeten Muhammad a.s. fram en väldigt vacker liknelse av sig själv och en person som kommer till sitt folk och säger att jag är den nakne varnaren, jag har sett en armé. Och det här uttrycket användes bland araberna, som Nawawi och många ulema nämner, Nadhir al-Uryan, den nakne varnaren. De sa att om en person befann sig, eller ett folk befann sig i kanske krigstillstånd eller någonting sånt, och de yani var rädda för någon form av hot, det fanns en hotbild att man skulle attackera folket, så satte man ut väktare eller spejare vid olika platser runt staden eller byn för att kolla om fienden var på väg. Och ibland kunde denna spejare vara på en hög plats, på ett berg till exempel. Så om den här personen är flera hundra meter bort och man kan inte höra honom, hur ska han då signalera att han har sett fienden? Han tar av sig sin thob och börjar vifta med den. Han är den nakne varnaren. Förstår ni? Det här är någonting udda. Du ser en person på ett berg stå och vifta med sin thob och han har ingenting på sig. Ja, någonting är på gång, eller hur? Förstår ni? Så ett väldigt udda beteende som alla ser.
Så det är en liknelse. Han sa då att jag är den nakne varnaren. Yani jag har sett fiender. Han är på väg mot er. De ska attackera er. Vi måste ta skydd. Vi måste fly härifrån. De som lyssnar på denna varnare kommer att skonas och kommer att klara sig. De som säger, du ljuger, det är inte sant, stanna kvar. Fienden kommer, attackera dem och dödar allihopa. Så han sa här, liknelsen av mig är som liknelsen av den här mannen. Den som varnar sitt folk. Den som tror på mig och den sanning som jag har kommit med, Koranen och Sunna, kommer att räddas. Jag varnar er. Men profeten Al-Islam varnade för någonting mycket större och någonting mycket värre än en armé som ska anfalla folket. Han varnade oss för helvetet. Eller hur? Han varnade oss för Allahs vrede, för domedagen, straffet i graven och det eviga helvetet. Han var en nevir som varnade folket. Så på samma sätt som en del av folket trodde på denna varnare, så var det med profeten Muhammed a.s. En del av folket i Mekka trodde på honom. Och fram tills idag så har vi folk som tror på honom. Och vi har den andra formen av folk som förnekar honom. Och vägrar att tro på honom. Och de kommer att straffas i nästa liv i den eviga elden. Så han sa, det här är liknelsen av den som lyder mig och följer mig. Och följer den sanning jag har kommit med. Och liknelsen av den som trotsar mig, förnekar den sanning som jag har kommit med. Subhanallah. Och här finns också en annan tankeställare i liknelsen. Det vi var inne på förut, att han var den sista profeten. Här har vi en man som kommer till folket och säger, armén är på väg, fly. Kommer det komma någon mer person som säger samma sak? Nej, chalas, det här är chansen ni har. Jag är ärlig, jag har sett armén, de är på väg. Fly, ni har ingen chans mot dem. Eller stanna kvar och dö. Ja, ni liknelsen här också som att det är sista chansen ni har. Han är den sista profeten. Den sista varnaren för helvetet. Tro på honom. Jahamukallah. Vilket också indikerar, som ulema nämner på, Jahamukallah, att domedagen är nära. Han varnar oss för helvetet precis innan domedagen. Så som han också sa i liknelsen, att jag sändes med domedagen som de här två och pekade med sitt pekfinger och sitt långfinger, satte ihop sitt pekfinger och långfinger. Yani jag och domedagen sändes så här. Yani mellan mig och domedagen finns en väldigt kort tid. Eller vissa ulema säger, det finns inget finger mellan pekfingret och långfingret. Yani finns ingen annan profet eller finns ingen ny profet mellan mig och domedagen. Genom han är den sista profeten och sista varnaren inför domedagen. Och subhanallah, om vi också läser i Sira, var det inte samma sak att folket i Mekka litade på Muhammed a.s. Eller hur? Och den dagen Allah beordrade honom att öppet förkunna budskapet, och han gick upp på berget och samlade folket. Och han sa till folket, vad var frågan han sa? Vad skulle ni säga om jag sa till er att en armé är på väg och ska attackera oss? Skulle ni tro på mig? Vad sa de? Ja. Vad sa de? Ma jarrabna alayka al-kadhib. Vi har aldrig sett dig ljuga. Och då så sa han, jag är en varnare till er och jag varnar för ett hårt straff. Och det var då Abu Lahab sa, tabban lak. Är det därför du har samlat oss? Så han, exakt samma liknelse. Jag är en varnare till er. Subhanallah. Är ni på samma sätt som ni skulle tro på mig, att jag har sett en armé, tro på mig med den uppenbarelsen som jag har fått. Så vi går vidare till nästa hadith. En hadith som berättas av Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhum. En hadith som också finns i Bukhari. Där så säger Jabir ibn Abdullah att en grupp med änglar kom till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och Ibn Hajar nämner här olika riwayat. Och han säger att de här änglarna, det var en grupp med änglar och från dem var Jibril och Mikael. Och en av dem ställde sig vid hans huvud och en av dem ställde sig vid hans fötter. Och han sa också alaihim thiyabun biyad aw bayd Allahu a'lam bima bihim min al-jamal. De hade på sig vackra vita kläder. Endast Allah vet hur vackra de var. Mashallah, dessa änglar. Så Jabir, han säger här att änglarna kom till profeten Muhammad alaihissalam när han låg och sov. De kom till honom när han låg och sov, dessa änglar, med dessa vackra vita kläder. Och vissa av dem sa till varandra, han sover. Och andra av änglarna sa, hans ögon sover men hans hjärta är vaket. Och det här var de änglarna som hade mest kunskap. Yani, de första, han sover, han vet inte vad vi säger. Han sover, han är frånvarande. Och de andra änglarna, nej. Han sover, hans ögon sover men hans hjärta är närvarande. Han vet vad vi säger. Taib. Och då så sa änglarna, eran sahibukum, yani den här personen, har en liknelse. Så låt oss lägga fram denna liknelse. Så vissa av änglarna sa, han sover. Och de andra sa, nej, hans ögon sover men hans hjärta är vaket. Yani, vad har han för nytta av med liknelsen när han sover? Och då så sa de änglarna med mest förstånd, nej, han hör oss. Yani, hans hjärta är vaket men hans ögon sover. Och då så sa de, liknelsen av honom är som liknelsen av en man som bygger ett hus. Och han ordnar en bjudning i huset. Ma'daba, yani massa med god mat. Och han skickar en kallare eller sändebud för att bjuda in folk till detta hus. Och att äta från denna mat. Så han sa att de som accepterar inbjudan går in i huset och äter från maten. Och de som inte accepterar och lyssnar på denna inbjudan kommer inte gå in i huset och kommer inte heller att äta från maten. Och då så sa vissa av änglarna, förklara denna liknelse för honom så att han förstår sig på den. Och då så sa de återigen, vissa av änglarna, han sover, och andra sa, nej, hans ögon är de som sover men hans hjärta är vaket. Och då så sa de, liknelsen, denna liknelse är liknelsen av ett hus. Yani, huset i denna liknelse symboliserar paradiset. Och den som bjuder in är Muhammad alaihi salatu wassalam. Den som lyder Muhammad, han har lytt Allah. Och den som trotsar Muhammad har trotsat Allah. Och Muhammadun farqun bainan nas. Och Muhammad särar mellan folk. Så i denna liknelse så kom änglarna till profeten Muhammad alaihi salam i drömmen. De kom till honom i drömmen. Och vi vet ju att profeternas drömmar är ingenting annat än sanddrömmar. Och de sa att liknelsen av honom är som en man som bygger ett hus. Och i vissa hadither, liknelsen av honom är som en man, är som en konung i ett slott. En ännu större liknelse. En konung i ett slott som bjuder in folk att äta mat. Taib. Och sen i tolkningen, och så han skickar en person för att kalla, bjuda in folk till denna middag, till denna bjudning, denna walima. Så en del av folket accepterade inbjudan och en del av folket accepterade inte inbjudan. Och tolkningen av denna liknelse är då, de sa i den andra riwayan, att Allah är konungen. Hemmet är islam och huset är paradiset. Mashallah. Så liknelsen i denna hadith är då av Allah subhanahu wa ta'ala som är konungen. Och han är konungarnas konung. Och vi har där hemmet, det är paradiset. Så som Allah subhanahu wa ta'ala också har sagt, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah är den som kallar till fridens hem. Och yahdi min yasha ila siratin mustaqim. Och han kallar, eller namn, och han vägleder vem han vill till den raka vägen. Så Allah azza wa jalls hem är Darus Salam och det är paradiset. Så Allah kallar också paradiset för ett hem. Och det här hemmet är då paradiset. Och maten kan symbolisera belöningen som finns i paradiset. Och i Jannah finns det också massvis med mat. Och den som kallar och bjuder in folk till det här hemmet och denna bjudning till paradiset och dess belöning är Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och Allah azza wa jalla har också kallat honom för kallare och en person som inbjuder i Koranen. Och da'ian ila Allah bi idnihi, som Allah säger att han är en kallare till Allah enligt Allahs påbud. Så denna hadith lär oss en väldigt viktig sak. Och det är, som Sheikh Uthaymin säger här, det är ett bevis på att man måste hålla fast vid profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam. Yani den som lyder Muhammed har lytt Allah. Men yuti'illah, men yuti'ir rasul, faqad ata'a Allah. Som Allah säger att den som lyder sändebudet har lytt Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah säger också i surat al-Nisa: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ. Att den som lyder Allah och sändebudet kommer att gå in i paradis, där det flyter floder under, och de kommer att vara där för alltid, och det här är den stora segern. Den som lyder Allah och sändebudet, den som lyder sändebudet har lytt Allah, och den som lyder sändebudet lyder Allah och kommer att få gå in i Jannah. Men den som trotsar sändebudet har trotsat vem? Allah. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Och den som trotsar Allah och sändebudet och går över gränserna kommer att få gå in i den eviga elden. أعوذ بالله. Och där kommer han att få ett förnedrande straff. Så de lärde sig också, som Abu Muhammad Rama Hormuzi i sin bok om liknelser säger från lärdomarna av denna hadith, att denna hadith symboliserar då profetens kall alaihissalatu wassalam och den stora förträffligheten av de som besvarar hans kall, och att han kallar till paradiset. Och Ibn Hajar nämner också en annan fajda som vissa ulema tog ut från denna hadith. Och det är att en fajda som är relaterad till drömmar. Och de säger att den här hadithen är ett bevis på att om drömmen, liknelsen som man ser i drömmen, tolkas i drömmen, så är det dess tolkning. Ni vet ju, en dröm kan ju tolkas. Mjölk kan betyda kunskap i drömmen. Honung kan betyda uppenbarelse och så vidare. Det är en tolkning. Och oftast så tolkas ju drömmen efter, när man har vaknat, eller hur? Av en person som är kunnig och så vidare. Men om du ser en liknelse i drömmen och drömmen tolkas för dig i drömmen, yani det här är en sann dröm, en ängel till exempel säger att det du har sett betyder si och så, då är det dess tolkning. Och här har vi beviset. Medan andra ulemaer säger att nej, det här är specifikt för profeten alaihi salatu wasallam och så vidare. Men Allah alam, det är i alla fall en faida som de nämner. En annan faida i hadithen är den sista meningen: wa Muhammadun farqun bainan nas. Och farqun bainan nas. Och Muhammed delar eller skiljer på människor. Splittrar människor. Muhammed alaihi salatu wasallam splittrar människor. Kaif. Hur splittrar han på folk? Han splittrar med sitt kall på den troende och den icke-troende. Han splittrar på al-muttaqi och al-fasiq. Den som fruktar Allah och den som syndar. Splittrar mellan ont och gott och så vidare. Och det här är också en sak som Allah azza wa jalla har beskrivit Koranen med. Att den också är furqan. Eller hur? Här har vi ordet farqun. Och vi har också i Koranen: Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Välsignade han som uppenbarade al-furqan till sin tjänare. Koranen kallas också för furqan. Den som skiljer, separerar, delar. Delar på vad? Al-haq wal batil. Al-kafir wal mu'min. Delar på och skiljer och splittrar och delar då, särskiljer mellan rätt och fel, troende och icke-troende. Och det här är en väldigt viktig sak. Att det här är en egenskap som Allah Azza wa Jalla beskrev sin bok med. En egenskap som han beskrev sin profet med. Muhammadun farqun bainan nas. Muhammad splittrar på folk. Och det här är någonting som vi ibland får höra och kritiseras för. De säger ni salafiyun splittrar folk. Ni splittrar umman. Har ni hört det? De splittrar umman. Ja, a'udhu billah. Tayyib. Den här kan tolkas på två sätt. Vi splittrar umman som är enade på sanningen. Vi splittrar på folk som är på sanningen. Hasha lillah, a'udhu billah. Att vi ska splittra på folk som är enade på sanningen. Finns det ingenting att splittra folk på? Alhamdulillah, låt dem vara enade på sanningen. Och det är det vi kallar till. Vi kallar folk till att enas på sanningen. Den andra tolkningen. De splittrar mellan ahlus sunnah och ahlul bid'ah. Nej, det är sant. Vi splittrar umman mellan ahlul haqqi och ahlul batil. Det är sant. Och det är vi stolta för. Och vi har en förebild. Och det är Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och as-sahaba och tabi'un och imamerna fram tills idag. Wallahi, de har inte enat mellan haqq och batil. De har aldrig enat mellan ahlul sunnah och ahlul batil. Det här finns inte. Det här finns hos vissa ahlul bid'ah som säger vi ska bara enas och vara tysta om varandras bid'ah och så vidare. Det här finns inte i islam. Utan vi enas på vad? På sanningen. Och det som är fel tillbaka visar vi och vi tar avstånd från det. Och vi skiljer på folket av haqq och ahlul batil. Och därför finner man att ahlul sunnah genom alla tider har använt namn för att särskilja mellan sanningen, folket av sanningen och folket av falskhet. Ahlus sunnah gav namn till ahlul bidda. De sa de är khawarij, de är qadariya, de är mu'tazila, de är rafida, de är jahmiya och så vidare. Eller hur? Och de kallar sig själv ahlus sunnah wal jamaa, ahlul hadith, ahlul athar, salafiyun och så vidare. För att särskilja mellan sanningen och falskheten. Så tänk på det här om ni hör det här, om ni inte splittrar umman. Men vad menar du med splittra umman? Om du menar att vi splittrar mellan haq och batil, nej, det är sant. Om du menar att vi splittrar på al-haq, la, det är kadib. Det är en lugn. Taib. Vi har två hadither till idag. I nästa hadith så nämner Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten Muhammad alaihissalam sa liknelsen av mig är som liknelsen av en man som tänder en brasa. Och när den lyser upp, flammar upp och lyser upp vad som är runt den, så börjar insekter, flugor och nattinsekter att flyga in mot elden. Och jag ställer mig framför elden och försöker att stoppa dem. Men de övervinner mig, alltså de flyger förbi mig och flyger in i elden. Det här är liknelsen av mig och liknelsen av er. Jag försöker att hålla er tillbaka från elden och jag säger halumma anin nar, jag är bort från elden, men ni övervinner mig och kastar er själva in i elden. Subhanallah. Och en annan hadith, jag försöker stoppa er, greppa er, men ni slinker undan mina händer. No. Så i denna hadith så nämner profeten Muhammad alaihissalam en väldigt fin liknelse. Och det är som liknelsen av honom och en person som är ute på en resa. Ute i en dal någonstans, det är kolsvart och han tänder en brasa. Vilket blir det enda ljuset och ljuset sprider sig. Och insekter, myggor, fjärilar och insekter börjar flyga in mot elden. De börjar flyga in mot elden. Och den här mannen ställer sig framför elden och försöker stoppa insekterna från att flyga in i elden. Så han sa, och här nämner Tirmidhi, de nämner förklaringen på Tirmidhi, tre liknelser. Liknelsen av elden är som liknelsen av den här brasan han tände, är liknelsen av helvetets eld. Liknelsen av mannen som försöker stoppa insekterna från att flyga in i elden är liknelsen av profeten Muhammad alaihissalam. Och liknelsen av dessa insekter är som liknelsen av folk. Taib. Så denna hadith bevisar hur otroligt mån profeten Muhammed a.s. var över denna umma. Att han med alla medel försökte att rädda oss från elden. Rädda oss från undergång. En nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ey wallahi. Som Allah säger att profeten Muhammed al-Islam är närmare de troende än vad de är sig själva. Eller han bryr sig mer om oss än vad vi bryr oss om oss själva. Subhanallah. Och därför finner man att varenda påbud han har kommit med och varenda förbud kretsar kring detta. Det kommer att rädda oss från elden och ta oss in till paradiset. Han har inte sagt att vi ska göra någonting eller förbjudit någonting för att straffa oss eller vara taskiga mot oss. Nej, wallahi, det är för vårt eget bästa. Allt han har sagt för oss närmare Allah och tar oss längre bort från elden. Men människan är så dum. Hon är till och med som, de nämnde i förklaringen här, dummare än dessa insekter. Varför? För insekten flyger in i elden och dör och det är slut. Men människan som trotsar profeten Muhammed alayhi salam och springer in mot helvetets elden och går in i elden, är det slut sen? Nej, det är bara början på en evighet. Om han är kafir, en evighet i elden. Om han är mu'min eller troende, en otroligt lång tid i elden kanske, och sen får han gå ut. Så det går inte att jämföra. Han är, de säger, dummare än insekterna i denna liknelse. Subhanallah. Och en annan fin liknelse de nämnde här också var. De säger att profeten al-Islam varnar oss för elden. I akhira. Men människan är så okunnig. Och han har en sån raffla. Eller en sån frånvaro. En sån glömska. Och bryr sig inte om vad som händer. Som de här insekterna. De säger att de här insekterna med sin låga intelligens flyger mot ljuset och tror att det här ljuset ska rädda dem från mörkret, nattens mörker. Men det är en eld och de dör i elden. På samma sätt är det med syndaren. Han tror att de här synderna kommer att ge honom någon form av njutning och springer mot de här synderna. Subhanallah. Så han bytte ut, säger de här, suttman av en timme mot ett oändligt straff. Yani han bytte ut den oändliga och gränslösa njutningen mot njutningen i synden en väldigt kort stund. Som halala. Så det här, också det här ljuset, på samma sätt som det ger sken för insekterna av att vara någonting som räddar honom från nattens mörker och kanske ger värme, så kan det också vara med synder. Att det ger skenet av att vara en njutning, någonting fint, någonting skönt, någonting coolt. Eller hur? Men i slutändan, vad händer? Och idag kan vi ju se verkligen hur synder har förskönats, eller hur? Yani, otrohetssajter. Förstår ni? Inte så här, det är haram att vara otrohet. Sajter och de sprider och propaganda och de får bidrag och priser. Förstår ni? Och den som inte syndar, vad är det här för freak? Konstig snubbe, eller hur? Lever han, vilken värld lever han i? Han är inte flickvän, liksom. Eller hur? Subhanallah. Dricker inte, röker inte på hijab och eventuellt. Yani, subhanallah. Idag ses den fromme personen som skum, som avvikande. Och syndaren, ju mer man syndar, typ ju mer populär blir man. Subhanallah. Allah al-Mustan. Men man ska inte låta sig luras. För det är i slutändan folk som har, yani, trots att profeten Muhammed Ali som försöker stoppa dem från elden och de springer mot sin egen undergång och straffar bara sig själva. Allah al-Mustan. Den sista liknelsen är en kort liknelse. Och det är också en hadith som berättas av Abu Musa radiyallahu anhu. Där så säger profeten Muhammed alayhi sallam att han säger då مَثَلُ الْقَلْبْ مَثَلُ الْرِيشَ تُقَلِّبُهَا الْرِيحُ الْرِيَاحُ بِفَلَهُ. I denna liknelse så säger profeten Muhammed alayhi sallam att liknelsen av hjärtat är som liknelsen av en fjäder. En fjäder som vänds fram och tillbaka av vinden på en öppen plats, en öppen mark. Den liknelsen av våra hjärta är som liknelsen av en fjäder från en fågel. Som ligger på en öppen plats, ett stort fält till exempel. Och vinden kommer från olika håll och vänder på den här fjädern fram och tillbaka. I den här liknelsen Så nämner profeten Muhammed alaihissalam våra hjärtan och hur snabba de är i att ändra sig. Att påverkas om vad som sker i vår omgivning. Och hjärtat heter ju på arabiska qalb, eller hur? Qalaba yuqallibu, som på arabiska betyder vända. För hjärtat är väldigt lätt påverkat. Tar väldigt snabbt åt sig gott och tar åt sig ont också väldigt snabbt. Därför ska man vara försiktig från att vara nära dåliga saker. Goda saker, alhamdulillah, det kan vara hur nära du vill. Men dåliga saker, man ska vara försiktig, för man är svag. Och människans hjärta tar åt sig snabbt. Så liknelsen av våra hjärtan i hur snabba de kan vara i att vända sig till höger och vänster, gott och ont, är som liknelsen av en fjäder som ligger och blåser med vinden till höger och vänster och vänder på sig hela tiden. Och han sa inte affan, han sa inte vinden, han sa vindarna, plural. För de saker som påverkar hjärtat är inte en sak, det är många saker. El-fitan och prövningar är många saker. Och goda saker är också många saker som påverkar hjärtat. Så människans hjärta blåser till höger och vänster. Och därför, ja ikhwan, är det så viktigt att när ens hjärta börjar att vända sig, och det händer, drabbar alla människor, så ska man försöka att rätta tillbaka sitt hjärta. Att vara fast på Koranen och Sunnan med ljuset av den islamiska kunskapen. Man dras ibland åt saker och ting. Man kanske börjar tvivla, få check, man dras åt synder och shubuhat. Och hjärtat vänder sig åt de här sakerna. Men hur ska man dra hjärtat tillbaka till sanningen med den islamiska kunskapen och vägledningen? Det här är det som är rätt, khalas. Det här är det jag ska göra. Och jag ska trotsa och gå emot det håll mitt hjärta har vänt sig åt. Förstår ni? Så att man till slut kommer tillbaka till sanningen. Och det är så man måste vara. Och här kan vi inte låta bli att nämna den mycket viktiga hadithen där profetens fru Ali sattu salam Salama nämnde att den dua som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjorde mest av all dua, det var ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. O Allah, du som vänder våra hjärtan, gör, eller o Allah, du som vänder mitt hjärta, gör mitt hjärta fast på din religion. Den duan som profeten Muhammed alaihi wasallam gjorde mest av allt. Och då så sa hon i förvåning, ja ni är Rasulullah, varför säger du så här för? Han är Allahs profet och han ber Allah att hans hjärta ska vara starkt på religionen. Subhanallah. Och då så sa han, det finns ingen människa förutom att hans hjärta är mellan två av Allahs fingrar. Den han vill gör han stark och den han vill vilseleder han. Subhanallah. Alla människor, våra hjärtan är svaga. Och därför ska man ständigt be Allah Azza wa Jalla med denna dua. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dini. Och låt oss ställa oss själva den här frågan. Om det här var Allahs profet alaihissalam, som var den fastaste personen på islam någonsin, av alla profeter, av hela mänskligheten, någonsin, fram till domedag. Och han gör denna dua. Hur ofta? Den duan han gjorde mest. Mest av all dua. Subhanallah. Och han är den han är. Och Allah azza wa jalla har stärkt honom. Hur många gånger om dagen, broder och syster, gör du denna dua? Fråga dig själv. Gör du denna dua 100 gånger om dagen? Ja? 200 gånger, 300 gånger, 50 gånger? Gör du ens dua denna dua 10 gånger om dagen? Ja, ikhwan, vi måste vakna upp, eller hur? Den här duan är otroligt viktig, speciellt i den här tiden. Där vi möts av fitna från höger och vänster. Den är överifrån och underifrån. Den fitna som man säger vi förut kunde stänga oss utifrån. Du hörde om en fitna i en annan by. Någon person han gissar så i en annan by. Audubillah, eller hur? Idag du sätter på datan, han är hemma hos dig. Eller hur? Ha? Han och hans kompisar. Subhanallah. TV, data, överallt. Vi möts. Dunja, de säger, har blivit som en liten by. Eller hur? Någonting händer i Kina på mobilen. Du hörde idag innan hans granne ens hörde. Eller hur? Subhanallah. Så att man måste be Allah Azza wa Jalla att göra en stark. Och vi har sett folk halka. Eller hur? Och selefi så han blir ta'ban. Muslim kafir. Eller hur? Och så vidare. Sunni han blir shi'i eller något. A'udhubillah. Det har hänt. Vissa människor har svaghet, sjukdom i hjärtat och avviker från sanningen. Subhanallah. Och därför är det mycket viktigt att säga denna dua. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Det finns en annan narrering också. Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala dinik. Samma sak. Sarrif qalbi ala dinik. Det finns också i Koranen. Surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Och Allah vilseled inte våra hjärtan efter det att du har väglett dem. Också en dua som man kan säga, som profeten brukade säga. I början på surat Ali Imran, första sidan, finner ni denna dua. Så väldigt, väldigt viktigt är att man ständigt säger dessa dua och vänder sig till Allah Azza wa Jal. För wallahi, den som Allah inte vägleder är vilseled. Eller hur? Och den som Allah vilseleder kan ingen vägleda. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, Ya ibadi kullukum dal. Mina tjänare, ni är alla vilsna. Illa men hadaytuhu. Förutom den jag väglett. Fastahduni ahdikum. Så sök min vägledning så kommer jag att vägleda er. Så man ska inte förlita sig på sig själv. Sin egen intelligens och kunskap. Man ska förlita sig på Allah. Och Allah väglett oss. Allah vilseled oss inte. Hela tiden ska man vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte vara som de människor som ni vacklar i sin din. Och är väldigt ytliga i sin din. De som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Hajj. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Det finns de av folk som dyrkar Allah på en avgrund. På en kant. Deras religion är väldigt skör. فَإِنْ أَصَابَتُهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. Om han får någonting gott så är han nöjd. Han är kvar på dinen. وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Men om han drabbas av en motgång så vänder han sig helt om. Vänder sig bort från religionen. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Han förlorar dunya och akhira. Och det är inte så man ska vara. Som att man är hela tiden på avkanten. Utan man ska vara stark i sin din. Med Allah Azza wa Jalls hjälp. Och det finns andra medel för att bli stark i religionen. Kunskap, dua och så vidare. Men man ska alltid sträva efter detta. Att vara mån om sitt hjärta. Att ens hjärta ska vara fast på islam. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att ge oss tawfiq och ta våra liv i det bästa av tillstånd. Och att aldrig vilseleda våra hjärtan. Wassalamu alaikum.